prata om det, riktigt gå på djupet.
Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai, till Ted och Kai. Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai.
Självklart Ted kan vi flytta inspelningen till sen kväll så att du ska få göra någon sorts sån här serie dit i Vörå.
Ja, nej men jag
Kai-pojkarna.
Uppskattar det. Vi är ju mitt i inspelningen av Halm säsong 2. Och det blir ju långa dagar alltså. En så här normal dag så startar jag 20:30. Och sen är jag hemma ungefär 20:30. Och då har vi ju liksom filmat hela dagen. Men nu har vi haft lite kvällsinspelningar för att få det här solljuset korrekt och sådär. Och det har dragit ut. Så att jag uppskattar det verkligen att vi kunde lite justera den här inspelningen.
Självklart så det här skippar jag tiden med min familj och skippar min länk och det här gör tid så du ska få umgås med de här Kai-pojkarna.
Ja, men jag, som sagt, jag uppskattar det.
Mm. Du skulle kunna ge mig någonting i utbyte tycker jag. Du har ju varit så mycket nu då med Axel Åhman och Jakob Norrgård. Du måste ju ha fått höra något skvaller eller någonting.
Det är så bra att du använder deras efternamn då, så att man vet vilka vi pratar om.
Ja, men jag vill bara, om du har något, vet du, nuggets, något, alltså kommer de med taxi, vet du, hela tiden nu? Eller har de sådana här som nya, vet du, sorts kläder? Går de i Gucci-skor?
Nej, alltså de är nog väldigt anspråkslösa och vanliga. Alltså att man märker nog inte riktigt av framgången. Jag hade ju funderat nog, ska det bli något sånt? Liksom att, blir det något så här, heter det divalater? Eller heter det divalater?
Det finns ett, ja. Divalater, ja.
Ja, det finns ett sånt ord. Jag hade nog så här funderat, blir det månne något sånt?
Men hur mycket pengar får de nu då för allt det här de håller på med? Du måste ju ha fått höra några smaskiga rykten. Summor vill vi ha.
Nej, inte har vi pratat om något sånt inte.
Men det är det som alla undrar.
Men jag tänker
man att ser dem på reklampelare efter reklampelare, ja, och undrar hur mycket pengar får de?
No, men säkert bra, skäligt betalt.
Ja, men du umgås ju nu 20-20 med dem.
Ja, men inte frågar man om sånt inte. Men jag tänkte att är det liksom, för jag vet ju alltså reklaminspelningar är ju, jag menar då räknar man, om man räknar minuter i normala inspelningar, så där räknar man ju sekunder. Och där är liksom det stora team och tempot är snabbt och sådär, så att jag börjar fundera att är det liksom, kommer det att vara något sånt? Alltså att de är vana med större arenor och så är man liksom då i en hall i Vörå, eller att de är liksom vana med annan form av regi än det som jag ger och sådär. Men nej, alltså de är nog lika ljuvliga som de alltid har varit.
Får Jakob sådana här vredesutbrott plötsligt? Vet du, när sminket inte snabbt nog eller det här?
Om det... Jag faktiskt brukar inte vara med i sminket, för att då brukar jag gå igenom följande scen med fotografen. Så det kan ju hända. Alltså det kan ju hända att det har varit ett helvete vid sminket varje dag. Och att de har varit liksom så kuvade så att de inte ens kunde säga det.
Tänk du, bara för att man liksom får någon så här listetta så blir man en sån här jävel.
Men jag måste säga, och det sa jag åt dem också, att jag hade svårt att förstå den här chokoplatt grej, alltså den här.
Nej, den var omöjlig att förstå. Alltså till och med så att jag såg den 4 gånger och visade den åt många människor och frågade, vad är det som vi ska köpa här nu?
Mm.
Och ingen förstod. Nej. Och de har ju säkert satsat pengar på det här.
Ja, och det var ju på något sätt i samband med 1 april också. Och sen var det ju så konstigt och sen är det så, nej men det är liksom en choco LP-skiva som det går att nå att spela på en gång. Eller om inte du vill äta upp den. Och det hade jag nog svårt att förstå. Och det sa jag åt dem.
Så det går att spela den en gång på sin,
ja,
dyra,
ja,
alltså, vinylspelare.
Det ska...
Och sen måste man byta ut ja, nålarna, ja, och mekanismerna.
Ja, för att det är choco i det. Och på något sätt, och det har också en sån här, alltså som en sån här chips för aura över det, för att jag förstår ju på något sätt det här liksom, den här finska suklalevy ytti. Alltså att det är ju som en
okej, nu öppnas ju nya vägar att, ja, tolka det här. Det hade jag aldrig, nej, tänkt någonsin. Men ja, då kan man se hur tanken kanske har gått.
Det är ju från det har kommit, och så har han tyckt att den ordvitsen är så pass bra så att vi kör all the way. Men man kan ju inte lansera någonting i samband med 1 april, alltså så där att man, någonting som skulle kunna vara ett skämt, och men sen är skämtet att det inte är ett skämt.
Men hur mycket pengar fick de för det där då?
Brukar du ibland tänka alltså att om det skulle bli nu ett sån här ett nytt Pompeji, alltså nu att det skulle börja spruta magma och lava och så skulle på något sätt allt förstelnas och samhället skulle kollapsa. Och så ska det gå några tusen år tills de gräver upp oss. Och så ska de vara så där. Vad höll de på med? Vad är det här för någonting?
Du tänker situationen vi är i just nu, att vi poddar? Eller?
Nej, men, så, men det som vi just pratade om till exempel. Alltså den här humorgruppen Kais Choco LP-skiva. Alltså så där att om någon då som alltså när arkeologerna gräver upp den där. Så nu är det ju liksom svårt på något sätt att komma fram till hur det faktiskt var med det där. Att det handlar om en ordvits i reklamsyfte som gick för långt. Alltså nu är det ju det första att man ska börja tänka på något sätt så där att ja, men att choklad så hade ju som ett, det var ju som ett, hade ju ett status i sig, och musik var också, att här hade man slagit, alltså att man ska försöka på något sätt hitta alla andra möjliga vägar innan man skulle landa i det som på riktigt var sant.
Ja, nej, det här visar ju hur kulturen är svår att bevara. Ja. För att den är så, den letar sig in i precis alla vrår av samhället, och man måste som veta så mycket om kontext och om tiden just då för att liksom kunna tolka den rätta.
Ja, och sen också att det finns ju ingen på något sätt så här neutral observatör heller. Alltså varje arkeolog som har någonsin grävt fram någonting så har ju också som en liten agenda. Och nu är ju agenda ett starkt ord, men att det kan ju handla om att man bara har som ett litet intresse, att man på något sätt har en fix idé om att så här var det. Och så börjar man liksom, kanske till och med undermedvetet liksom pusha det mot det. Alltså det finns ju såna där otroliga illustrationer med dinosaurier, alltså så där att när de hittar dinosaurieskelett och så ritar de då hur de såg ut som har hängt med i alla år, och så var det någon som hade gjort likadant med hästskelett och svanskelett och ritar dem som de här paleontologerna ritar, och det var ju, man skrattar ju högt när man såg det.
Ja, nej, men alltså ändå är det ju beundransvärt att man kan pussla ihop skelett och att man överhuvudtaget kan göra kvalificerade gissningar. Men alltså, vi vet ju att, jag menar, mjuka delar bevaras inte, så nu är det är ju ni menar om gissningar det handlar om.
Men jag sätter på ett nytt sånt här exempel som jag på något sätt jag var bara så där, nej, men det här måste jag få berätta om, för att jag hade inte hört om det, och jag är ändå en person som lite samlar på mig såna där kuriosa, så att jag blev så förvånad över att jag aldrig hade stött på det förr. Så då tänker jag, nej, men du har säkert inte hört det, och det finns säkert många lyssnare där ute som inte heller har hört det, gällande voodoo-dockor. Vad vet du? Mm-hmm. Vad vet du om voodoo-dockor, Kai?
Nå, är det från Haiti? Någon sån här religion? Eller någon sorts shamanism liknande?
Ja.
Och sen så kan man göra då en docka som föreställer en människa.
Mm.
Och sen kan man förtrolla den så att när man gör någonting till den dockan, så då påverkar det människan som den föreställer, ja, på motsvarande sätt.
Och det här är ju på något sätt den här popkulturella, alltså sådär, man hör ordet voodoo-docka, så då är det det man tänker på. Om jag har en voodoo-docka av dig, så då ser den ut som dig, och när jag trycker en nål i högra handen på dockan, så då får du ont i höger handen.
Mm, just det.
Så det som var nytt då var när jag läste om hur voodoo-dockor faktiskt har fungerat. Och det är ju inte alls så där. Utan att det handlar om när människor inte kunde läsa och skriva, men man var ändå liksom en lärd person, alltså en medicinman eller medicinkvinna, alltså en form av häxa, som kanske då hade någon form av kunskap om örter eller motsvarande, som gjorde att man kunde liksom läka vissa krämpor, huvudvärk, man kunde förbinda sår, man kunde göra salvor och sådär. Så ett sätt att komma ihåg liksom ens patient, så var att man gjorde voodoo-dockor som ett sorts patientregister. Alltså att när jag då var som en vis man, och så kom du till mig och sa att jag stammar. Så då gjorde jag då en voodoo-docka av dig så att jag skulle komma ihåg, okej, det här var Kajo, han stammar. Och så sätter jag en nål in i munnen så att jag kommer ihåg, det var munnen som felet var. Och sen så gav jag dig medicin mot huvudvärk, för att jag hade väl ingen aning om vad annat jag skulle göra. Så då satt jag kanske någonting på ditt huvud så att jag skulle komma ihåg att jag hade gett dig huvudvärk. Och sen 20 patienter senare så kommer du in på nytt och liksom spotta blod och är sådär att det har bara blivit värre, din stamning. Och så är jag sådär, ett ögonblick, jag ska kolla. Och så gräver jag i mina lådor och så hittar jag då vododockaren dig. Och så ser jag då att ja, just det. Och jag har ju gett dig huvudvärksmedicin. Och det hjälpte ju inte eftersom du kommer tillbaka. Så då gör jag någonting annat. Så att det var liksom ett så här fungerande system som de hade. Men sen då, när åren gick och de hittade dem där. Och ingen visste det där. Så hade man ju kvar då dockor av olika människor som hade såna där krämpor och som hade liksom nålar utsatta där de där krämporna fanns. Att det var ju ganska troligt då, alltså att man tolkade det som att nej, men det är ju de som har orsakat de här.
Ja, men då låter det också som att man i efterhand har försökt förklara någon sån här lite creepy fetish man har eller någonting. Att man som, alltså eventuellt då så handlar det inte om de mörk magi och liksom ondsinnade handlingar. Men det här att man hade som ett register låter nog ändå långsökt.
Nej, jag tycker det här, jag tyckte att det var en klockren.
De har raidat då någon sån här märkligt kontor och så har de hittat liksom 100 människoliknande dockor med liksom hål här och där och liksom ja, om, nålar om du inte, i
om du inte skulle, Kai, och, om du inte skulle kunna läsa och skriva och du skulle jobba som doktor i ett träsk i Haiti, hur skulle du göra för att komma ihåg vilka krämpor dina patienter har?
Det är ju så hypotetiskt det här, för jag tänker att det skulle vara lättare just att uppfinna något teckensystem än att då börja...
Vem skulle visa tecken när de är borta, de där? Skulle du stå där själv då och visa tecken åt dig? Det måste ju bevaras.
Ja, men man kan väl rista in saker. Det har man väl gjort sedan stenåldern.
Nej, men man kunde inte. Man hade inget skriftspråk.
Ja, man kan ju göra en sån här LP-skiva av choklad där man spelar in all information om den här patienten. Jag började tänka på det när du pratade om just arkeologiska utgrävningar och olika utmaningar som den yrkesgruppen då står inför. Det var väl när det pratades om slutförvaring. Alltså man ska ju i Finland göra någon sorts industri av det här, att förvara kärnavfall. Jag vet inte hur långt hunnet det här är. Det har ju hållit på rätt så många år. Att man gräver i berggrunden. Vi har en ganska stabil berggrund här, så att landet är väl liksom relativt säkert då för just sån här långtidsförvaring. Men att
ska de på riktigt göra liksom en roskgräv för sånt där?
Alltså man måste ju göra någonting med det här kärnavfallet, och vi har liksom både då berggrunden och kunnandet, snowhow. Nej, jag vet inte vad.
Jag tror man kan alltid säga
snowhow.
Man kan alltid säga snowhow, tror jag.
Men jag läste då att man alltså då grubblar över hur säkert ändå det här blir i det långa loppet. Eftersom vi får då anta att under, vad är det nu då, liksom 100 000 år som det här ska förvaras innan det är ofarligt, så kommer det att hinna hända ganska mycket, och rätt så många krig och rätt så många artutrotningar och rätt så många kulturer kommer att dö och födas och så här. Och hur man ska på ett säkert sätt då på dörren till det här förvaringsstället beskriva att gå för all del inte in här. För att man har redan nu liksom vetskap om hur det har gått i Egypten till exempel, där sådana här olika gravar har varit som inskriberade då med som uttrycklig text att gå absolut inte in. Nej. Här. Att liksom, det är den som går in här så kommer att få nålar i snoppen, och det blir liksom obotliga sjukdomar kommer att spridas i generationer. Ja. Så öppna inte den här dörren. Och så det första man gör är att man öppnar den.
För det man tänker är ju att det måste finnas någonting jättebra där om de inte vill att vi ska fara dit.
Ja, alltså, ja.
Och sen om det är så där, okej, det var faktiskt nålar i snoppen. Så tror jag att man som, när man ligger där då och dör, så tänker man ändå att det var värt det. För det skulle ju ha kunnat vara någonting annat.
Ja, men nu då när det handlar om alltså någonting så farligt då som kärnavfall.
Men det finns väl inte någon, det finns väl inte någon text man kan skriva som ska få alla människor att aldrig öppna det.
Ja, no, men, ja, eller alltså man borde hitta liksom en sweet spot där, för att om det som är för kort så då tar man inte på nej. Allvar. Men att om man gör det som med allt för många utropstecken och, eller att det blir som att, att nu vet vi att ni tror att detta inte är sant, men det är så, alltså ju mer man håller på så här, så då blir det också mer otrovärdigt på något
kanske
sätt.
Man skulle kunna göra samma som på tobakspaket då, att man skulle ha bilder av äckliga saker.
Ja, men de har de väl hieroglyfer i de här liksom gravarna också, där det visar människor som blir uppätna av gräshoppor och så här, och ändå öppnar de.
Jo, men om det skulle vara en stor bild av Cosby till exempel.
Alltså Bill Cosby.
Bill Cosby, ja.
Men det är ju en otroligt kontextuell sak. Det, då måste man ju veta 90-talets komediscen plus alla anklagelser mot honom senare.
Sen skulle det stå vad han har gjort där under honom.
Så det skulle då avskräcka i miljoner.
Det var en dålig idé. Hur skulle det vara då om man gör att den är livsfarlig, den där dörren? Alltså att det liksom, du dör. Alltså går du till den där dörren så dör du.
Alltså den är booby-trapped, ja. Men då blir man det väl ännu mer lockande att se vad som finns bakom den.
Comic Sans, om det skulle stå med Comic Sans på dörren då. Kom in, står det Comic Sans.
Ja, men alltså förstås att om man då skulle göra någon sorts film eller någonting där man som skulle som visa vad som finns där inne. Eller, alltså är det det? Att det borde vara ett fönster?
Ja.
Eller någonting.
Ja, som skulle visa att det är tomt.
Och så någon film där man liksom har då, med något oskyldigt stackars djur då, alltså visat vad som händer om man går in i rummet. Att man dör helt enkelt.
Eller nålar i snoppen, alltså en film av det. Men det är ju så dumt att man måste skriva att om du går in i nålar i snoppen rummet, så då får du nålar i snoppen och inte bara du, utan alla som du känner, och dina barn får nålar i snoppen och deras barn får nålar i snoppen. Att det blir ett så här moln av snoppnåleri som sprider sig om du öppnar den här snoppnålsdörren. Det fanns ju ett så här zoo, var det, i New York, så var det så där att när man kom in dit och så stod det så där att ja, nu här ser du en chimpans, men vet du vad? Det farligaste djuret i djungeln så hittar du lite längre in. Och så gick man lite längre in och så var det då ett lejon. Och så sa att ja, nu här är då lejonet. Men vet du vad? Det finns ett ännu farligare djur och om du får lite längre in. Och så var det så där då. Och sen när man kom då till sista så är det så där att nu är du här. Här är det här sista, det här farligaste djuret som finns på hela planeten. Och så var det bara som ett kynke. Och sen när man öppnade det kynke så var det här en spegel. Och så stod det att det är du, ja. Det är du som är det farligaste djuren.
Alltid när jag hör sådana där historier. Noll!
Ja, om man ska ha lite sån logik. Alltså att det på något sätt ska vara att det är liksom att man ser sig själv och att det är liksom den största varningen att du ska tänka på vad du håller på med. Lite nålar i snoppen.
Alltså jag har ändå på något sätt landat på det här, för att jag nu ändå uppfostrar en tvååring här, att lite grann så måste man låta honom vid du ramla och skada sig och alltså och bränna sig och så här. Alltså för att det är så man som lär sig. Ja. Så om man på något sätt ska kunna designa den här kammaren så att då man öppnar dörren så är det bara lite strålning,
ja,
där
men
först.
Vet du vad? Jag kom på det nu. Alltså jag kom på ett sätt nu att bara en människa behöver få nålar i snoppen. Och det är ju så där, alltså när du sa det här med barn, alltså att man vet ju att om man ska få ett barn att tänka på något annat så måste man ju distrahera det. Så då kan man ju bygga först alltså en skattkammare full med skatter som man då säger att nej, hit ska du inte gå. Här är det farligt och tokigt, du ska inte gå hit. Och så sätter man folk med skatter dit så att de får liksom det behovet uppfyllt, de som ändå får dit. Men sen så har man då en person som bygger den här stora underjordiska rostgräven dit vi sätter allt kärnavfall. Och sen när den här människan är så där, här president, nu har jag gjort det här, jag har personligen sett till att allt kärnavfall är där. Här är liksom GPS-koordinatorerna till det här, nu är det jätteviktigt att ni gör den här skylten sen. Och så säger man tack ska du ha, och så tsk, vet du vad det där var ljudet av? Nålar i snoppen.
Nej.
Alltså så pass mycket, ja. Så att den här människan dör. Och sen vet man ingen vet sen var det där finns. Alltså att vi glömmer bort det. Alltså sådär att vi gräver ner det och glömmer bort det. Alltså sådär den här österbottniska stilen. Alltså att vi bara låtsas som att det inte finns. Och så gräver vi ner det och så sätter vi lite ris på det. Man kan köra dit någon så här skrot, någonting. Och så till sist så bara försvinner det av sig själv.
Ja, den där rossgrävementaliteten. Att bara man inte ser det så då är det som inte ett problem.
Men jo, det är inte egyptierna.
Och så tar tiden hand om det.
Nu var det väl också ganska så här Peros farao det där också. Att man lät någon bygga någon sån här gravkammare och så murar man in dem sen. Så att de inte skulle kunna säga åt någon hur de gjorde det. Det fanns ju det där memet också. Every time you masturbate, God kills a kitten. Att om det skulle stå på dörren.
Det var från katekesen det typ. Eller från Rippi. Liksom undervisningshäftet till SC-församling. Vi satt i trädgården, jag och Nico och barnen och våra grannar igår. Det har varit så här trädgårdsväder i Kotby. Och vi har ju alla som bor i det här huset har en egen liten trädgård. Och ibland så går vi över till grannen som sitter där och ibland kommer de till vår trädgård. Och så är det så här mysigt.
Är det mysigt? Alltså för det låter ju inte alls mysigt. Att nu är så där, nu ska jag gå och sitta med en trädgård. Nej, det går inte. Grannarna sitter där.
Nej, men man kommer dit och så tar man med sig någonting att äta och dricka och så sitter man tillsammans. Igår hade någon gjort en svampaj och vi hade gjort så här brunbeta, alltså mockarutor. Och så hade vi kaffe och te.
Mm. Vet du vad? Jag tycker det låter performativt, det där. Är det äkta? Vill man det där eller gör ni det bara på något sätt för att i Kotby så ska man vara en sån granne?
Det går. Man har möjligheten och man liksom föreslår och sen så måste man ju inte gå dit om inte man vill. Men det har varit trevligt så vi går ju dit.
Ja, men vad får ni ut av det? Köpslår man om någonting? Alltså, kommer man överens? Smider man ränkar mot andra grannar? Vad är syftet?
Så har de barn och så får barnen springa omkring och klättra på stenar.
Mm.
Och så växer det blommor och så pratar man om planteringar och sina liksom, trädgårdsprojekt. Och så bor vi ju i ett museiskyddat område. Och det är ju ett eget val. Man måste ju inte flytta till ett museiskyddat område. Nej,
men man måste väl göra det om det är så att alla som bor där också har liksom en ormtjusärskor och sådär. Var det inte sådana grannar du hade?
Ja, och det är hemskt mycket författare och musiker och kulturpersonligheter.
Karnevalmänniskor, alltså som cirkuspersonligheter.
Kulturpersonligheter, ja. Eller som jobbar med kultur. Kulturarbetare. Ja.
Om man ska ha en kanon så ska det finnas 8 personer i ditt husbolag som ska kunna skjutas ut ur den.
Ja, att det liksom är inte så här att hur ska vi hitta någon utan det är så att vem ska få först?
Vem ska få först? För vi kan alla göra det.
Ja, nej men det finns färgstarka personligheter här men det är väldigt roligt och så här gemenskapsinriktat. Men just det här att vi bor då i ett museiskyddat hus så gör att det finns regler för vad man får göra och inte göra med husets utsida.
Oj, alltså jag ska bli galen. Ja, det där, ja.
Ja, no.
Tänk om man inte skulle få ha höns till exempel, att någon skulle vara sådär att vi kan inte ha hönor inne i museet.
Att det skulle inte gå att ha en rossgräv på vår bakgård här, det vet jag åtminstone.
Om ni skulle vilja ha det då, finns det sådana här liksom officiella kanaler att du skulle kunna skriva ett brev då till cirkusdirektören att hej, nu är det så att jag skulle gräva ner kärnavfall här på vår bakgård. Är clownerna okej med det?
Ska nog gå till styrelsen tror jag och så det här och kanske till och med till förstärkta styrelsen.
Jo, det går nog så länge är beige.
men hur som helst, till exempel nu då så hade det varit tal om såna här uttag som borde bytas ut, alltså eluttag. Men det får inte vara vilka eluttag som helst.
Nej.
Utan det ska vara någon viss typ och de får inte heller som läggas var som helst. Det får inte vara hur många uttag som helst. Det är såna här bestämmelser man måste liksom ställning till. Och som sagt, man måste ju inte flytta till ett museiskyddat hus om man vill ha det mera, om man vill ha mera frihet, om man vill ha liksom det lite lättare. Mm. Men nu har vi ändå gjort det för att det finns många fördelar. Men det bara nämndes då ett intressant ordspråk vid bordet igår som på något sätt jag lustrar till och som jag tänkte att det här ska jag som säga högt till Ted och se hur han känner inför det och så kanske vi kan diskutera det.
Mm.
Det gick så här att det är lättare att få förlåtelse än att få lov.
Ja, det känns inte som att det är det.
Intressant. Alltså, vi till exempel försökte i fjol få lov att bygga en balkong från vår tambur.
Ja.
Och vi gjorde då en ansökan till Museiverket och vi var ju naiva för att vi hade ju då ingen aning om att det är som omöjligt att byta ett uttag. Så vi fick ju givetvis nej. Men sen så var det också så här just att vi sen anhöll om att få måla en del av trappan en annan nyans av brunt. Men det fick vi inte heller göra.
Nej.
Och så här har man ju då blivit van i det här huset då, att man får inte egentligen göra så mycket som har att göra med utsidan. Men det är lättare att få förlåtelse än att få lov.
Ja, så att om ni
det öppnar ha, någonting.
Om ni skulle ha byggt en balkong ändå och så skulle ni ha fått förlåtelse för balkongen efteråt.
Alltså det är just det här att
det låter ju som en slippery slope. Det där.
Ja, men som lite alltså det finns många inkångar här, men alltså det är väl lite så att som tanke så då är en balkong en dålig sak. Men om man som ser en färdig, välbyggd balkong så är ens reaktion mer så här att ja, men inte blev det ju så paha. Vad bra att det som gick bra.
Ja.
Så då är det som okej. Okay. Ja, alltså jag börjar som i allmänhet tänka att jag är ganska så här skitnödigt rädd för att bryta mot regler. Att jag vill som göra som man ska göra.
Är det inte liksom Finland som är det? Alltså jag tycker det där ordspråket är ju i grund och botten väldigt ofinskt. Alltså för att vi finländare är ju nog väldigt att vi anhåller om lov för att vi gör någonting.
Ja, men här då blir inga barn gjorda tänker jag. Nej. Och så tänker jag på hur till exempel Trump-administrationen ju, alltså
du... Där gör de barn varje dag. Får ju inte förlåtelse heller, men de fortsätter att göra barn.
Men att han till exempel alltså på eget bevåg rev ner en stor del av Vita huset innan någon hade typ fått nys om de här planerna. Och det här, nu är det ju redan gjort. Och människor är ju som arga, men man är också att ja, no, men vadå, inte går det ju att göra någonting åt det något mer.
Det, alltså det känns som att det går att utnyttja.
Jo, det innebär ju att man utgår från att människor ska vara goda och överseende på något sätt.
Men det är ju, ja, ibland så brukar jag tänka också så där att det finns inte riktigt någon så här sociala regler för om man inte förlåter någon. Alltså sådär, jag åt upp din chokostång, förlåt. Och så säger jag, nej, jag förlåter inte dig. Och då blir det liksom blue screen. Alltså att det är sådär, okej, hur ska vi göra då? Ja, jag vet inte, men jag förlåter inte dig. Alltså att det finns ju inte något hur man ska gå vidare då.
Nej, det beror ju på, jag menar, alltså det där blir ju ohållbart om det handlar om Janika till exempel.
Men om jag inte förlåter henne för att hon åt upp min chokostång, så jag kan ju nog fortsätta leva ett liv tillsammans med henne, men att just i det där avseendet så är hon oförlåten.
Ja,
men... Och klart att det skulle påverka henne, alltså sådär att det kommer fram, alltså sådär att om man någon skulle bokföra det där och man skulle konstatera att du har 14 oförlåtna företeelser i vårt förhållande.
Ja, intressant.
Inte för att jag vet vem som skulle göra något sånt, men att ändå liksom att det är ju saker som man kan hålla koll på i ett förhållande.
Men ofta är det ju att om du har någonting på otalt med någon, så då går det inte riktigt att umgås med den människan på något sätt.
Ja, men om man älskar dem och bor med dem.
Det här är som elefanten i rummet som skaver.
Eller man är hönskön med dem.
Ja, men exakt. Då finns det ju större incentiv att du ska förlåta en sån här mindre förseelse.
Men jag skulle ju aldrig dumpa någon för att de har ätit upp min chokostång. Att jag kan fortsätta leva med dem. Men att det finns inte liksom... Det var bara det jag menar, att det finns inte någonting så där vi har, som art har vi inte kommit överens om en sån här som bara ska kräva en liten förlåtelse, men om inte du får den av mig, så då händer ingenting. Alltså det bara blir kvar.
Men man måste väl sluta umgås med den människan, eller som, man måste som hålla sig undan, det är väl det enda man kan göra.
Ja, men om det inte är tillräckligt stort, det är bara en chokostång. Pirater hade ju det där att man fick den där svarta pricken. Alltså att man fick en svart prick på en bibelsida. Och då betydde det, det var väl så där att du kommer att dö. Men jag tycker överlag att det fanns någonting i det där att man får en, alltså att skulle man kunna på något sätt, om man skulle kunna tatuera in liksom att jag förlåter dig inte. Zzzzt. Och så tatuerar man in det, alltså med att det som en liten symbol på huden på den där människan som är oförlåten.
Nu borde det inte vara att du gör en voodoo-docka av Janika då och sen så liksom ritar du in en chokostång i hennes mun.
Ja.
Och så minns du att,
och så sätter
att det är
jag,
oförlåtet.
Jag sätter som en nål för varje sak som jag aldrig förlåter. Och sen i något skede då, när den där voodoo-dockan är liksom täckt av nålar, eller att jag på något sätt har kommit överens om så här att ja, sen när den väger 18 kilo liksom av ren metall, av järn, så då måste vi liksom, då måste vi nog sätta oss ner och ta ett snack. Alltså så där att det på något sätt, att det är ändå så där att det blir så där kumulativt.
Men intressant det här nu då, att det faktiskt, det är kanske inte alltid så lätt att få förlåtelse och heller, att det då är lättare att få lov.
Mm.
Att om Janika skulle ha frågat att får hon äta den där chokostången, så är det som nu en lättare väg att gå än att hon gjorde det och sen fick hon inte en förlåtelse.
För skulle hon ha frågat lov så skulle jag ha sagt nej, du får det inte.
Men så är det väl, om man blir tillräckligt stor, och nu tänker jag ju på humorgruppen Kai, så då behöver man varken lov eller förlåtelse. Man är liksom på något sätt på en annan nivå. Man kan bete sig hur som helst.
Men de gör ju inte. De är ju jättesnälla och schyssta och down to earth. Ställer upp och fotor med barn och delar ut t-shirts och är liksom otroliga förebilder.
Men du måste ju fråga hur mycket pengar de har tjänat. För jag menar, det är ju ändå det att, nu är det ju det att ju fler nollor man har på sitt konto, så desto mer kan man ju ge bort t-shirts och vara snäll med barnen.
Men de har ju, de förtjänar ju, de har ju uppnått det här, så de får ju, de har ju inte lurat någon. Det är inte liksom så där som att man ska kunna vara så där, åh, varför får liksom, de har ju gjort sig tjänt de där pengarna.
Men hur mycket pengar är det?